Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia. Jag är Per Fjärdingby. Som är lite hes och skrovlig, men jag tänkte jag skulle testa och spela in ändå. Hoppas att rösten håller och att ni känner igen mig helt enkelt. Vi fortsätter den här serien om afroamerikansk historia och medborgarrättskamp. Och vi har ju sett i de tidigare avsnittet här hur republikanerna misslyckas gällande ekonomiska rättigheter och satsar väldigt mycket på det här med politiska rättigheter. Så ekonomiskt blir det ganska tufft för afroamerikanerna i södern, men politiskt innebär ju rekonstruktionen en slags tillfällig, man ska säga, lucka av oanade möjligheter. Och idag ska vi se mer på den här politiska delaktigheten i rekonstruktionens söder då. I 1867 så hade ju republikanerna i kongressen tagit makten från president Andrew Johnson och lite kopplat greppet om rekonstruktionen i södern. Och de här nya styrna i de forna rebellstaterna skulle ju skapas då. Och då kallade man till val av delegater till konstitutionskonvent. Och både de här valen av delegater och själva konventen skulle ju då skyddas av armén. Nya konstitutioner skulle skrivas och sen skulle de också då ratificeras av befolkningen i val då. Kan man säga lite klassisk amerikansk statsbildning så som det har sett ut tidigare i amerikansk historia och som det även kom ut senare då. Och det afroamerikanska deltagandet i politiken i södern startar ju med de här konstitutionskonventen kan man säga då. Varje delstat i den forna konfederationen då, förutom Tennessee som redan var tillbaka i unionen, höll val till ledamöter till de här konventen. De flesta demokrater i södern bojkottar de här valen. Man ansåg dem som illegala helt enkelt eftersom de inkluderade svarta väljare. Och delegaterna till de här konstitutionskonventerna utgjordes där men nästan enbart av republikaner. Man brukar räkna med att runt ungefär 4/5 av den vita befolkningen i södern var demokrater som motsatte sig den här radikala rekonstruktionen. Och av övriga 50-delen så var det långt ifrån alla som var aktiva republikaner. Vita som var republikaner var ju i motståndarnas ögon ändra personer från norr som hade slagit sig ner i södern, såna här så kallade carpetbaggers. Är det också folk i södern, oftast de här lite mer bergiga inlanden, som stödde den här radikala rekonstruktionen som kallas för Scalawags. Och av de totalt runt 1000 delegaterna som deltog på de här 10 konstitutionskonventen så var 265 delegater afroamerikaner. Och afroamerikaner utgjorde en majoritet på konventen i South Carolina och Louisiana, och på övriga konvent så utgjorde de runt 10-20% av delegaterna. Och många av de här afroamerikanska männen har ju faktiskt fötts som slavar och nu hade man då fått en möjlighet att till och med omdana sina delstaters styren. Så det här var ju ett enormt kliv framåt för många då. Och de här konstitutionerna som skrevs var imponerande produkter på många sätt. Och tidigare hade ju Söderns konstitutioner varit några av de absolut mest konservativa och minst demokratiska. Och nu passade man på då att skriva betydligt mer progressiva konstitutioner som moderniseras rejält och fram jämfört med förr. Då. Till exempel att man inkluderar offentligt finansierade utbildningar och sådana saker. Då. Tidigare konstitutioners krav på egendomar för att få rösta och bli vald till exempel togs ju bort. Då. De här fruktansvärda black codes som hade införts direkt efter kriget avskaffas ju på de flesta platser då. Samtidigt så författade man heller inte allt för radikala konstitutioner. Alltså grundläggande rättigheter för alla, visst, det liksom kör man som en grund. Men man ville samtidigt ha stöd från den stora massan av befolkningen. Och man inkluderade därför inte någonting som många i södern anser då direkt stötande. Så i samtliga konstitutioner utom Virginia och Mississippi så till exempel så diskvalificeras inte forna konfedererade statsmän och generaler från att delta på något sätt då. När de här konstitutionerna skulle godkännas i val sen så hade ju demokraterna lite olika strategier i olika delstater då. I vissa delstater så tyckte man det var så illegalt att man bojkottar valen helt då. I andra så röstade man då aktivt emot konstitutionen och hoppas att kunna stoppa dem. Och i några delstater så röstade man för konstitutionen för att sen då försöka liksom mobilisera och rösta in så många demokrater som möjligt i de här nya lagstiftande församlingarna då. Med hjälp av armén och de här nya konstitutionerna så börjar ju då många afroamerikaner i södern att kunna både rösta och få politiska uppdrag då. Så ungefär totalt runt 600 afroamerikaner väljs in i olika delstaters lagstiftande församling under de här åren då. Och till exempel så är det en afroamerikansk majoritet i South Carolinas lagstiftande församling till exempel. Det är ju bara att tänka sig hur extremt radikalt det är liksom, eller hur fasansfullt de här gamla slavägar aristokratin måste ha tyckt att det på något vis har varit då. Det här är ju liksom, South Carolina är ju en delstat som ända sedan liksom den grundades som koloni på 1600-talet hade dominerats av en liten inflytelserik aristokrati då, av ledande familjer som från första början kom från Barbados och som gifte sig med varandra och liksom har behållit makten i olika nätverk. Och South Carolina var ju själva liksom kärnpunkten för upproret som ledde till inbördeskriget på något vis. Afroamerikaner är heller inte bara delaktig i politiken på delstatsnivå, utan det blir också afroamerikansk representation i huvudstaden Washington då, i den federala kongressen. Mellan åren 1868 och 1876 så tjänstgjorde 14 stycken afroamerikanska representanter i kongressens representanthus då. Bland annat Robert Smalls som vi snart ska komma tillbaka till och som har en fantastisk livshistoria. Dessutom tjänstgjorde 2 afroamerikanska senatorer i kongressen i Washington då, Hiram Revels och Blanche Bruce, båda från Mississippi. Så här har vi alltså både afroamerikaner i representanthuset och senaten, vilket ju då naturligtvis inte hade funnits tidigare då. Vidare så kan man ju också nämna då att det finns en afroamerikan som faktiskt blir guvernör då i Louisiana, Pinckney Pinchback. Och i Mississippi och South Carolina så finns det, har den här perioden båda viceguvernörer som är afroamerikaner då, alltså så kallade lieutenant governors. Det finns också en person, Jonathan Jasper Wright, som är en svart advokat från Pennsylvania som flyttar söderut till South Carolina. Och där så blir han den första afroamerikanen som väljs in i en delstats högsta domstol, då, alltså i South Carolina. Då. Det är också 2 afroamerikaner som väljs till talmän i den lagstiftande församlingen i både South Carolina, eller 2 stycken i South Carolina och en i Mississippi. Så på många sätt så är det de här åren alltså unika. Och det är unikt, radikalt och fascinerande när man vet hur det blir sen. Då. Om man hoppar typ framåt i tiden då, runt say, sekelskiftet 1800-1900 då, så är det ju mer eller mindre otänkbart att tänka sig en svart senator. Då. Blanche Bruce var ju den enda afroamerikanen som valdes till en full period i senaten på 6 år i senaten då 1874. Och ser man sen vad som händer då, så är det ju... Det här kommer ju inte upprepas igen för en Edward Brooke från Massachusetts väljs in 1966. Alltså nästan 100 år senare så kommer det ju in en svart senator i kongressen då. Och det skulle ju till exempel dröja ända fram till 1993 innan den första kvinnliga afroamerikanska senatorn valdes in då. Karen Mosley Brown från Illinois då till exempel. Och man kan också jämföra med perioden efter medborgarrättsrörelsen. Man tänker sig liksom då att från 1967 och framåt liksom efter King-åren och medborgarrättsrörelsen så då tänker man sig att ändå har varit mycket afroamerikaner. Men det har det ju egentligen, utan fram tills ända idag så är det ju enbart 8 stycken afroamerikanska senatorer. Nu blir det väl 9 då efter det här tilläggsvalet i Georgia då. Och värt att notera är ju att Barack Obama, han var ju alltså den 5:e afroamerikanska senatorn någonsin. Och då är han ju alltså den 3:e i modern tid. Och det här säger ju lite grann om hur stort det var att han sen då krossade det här taket och blev president då. Ser man på Kamala Harris så var hon den 10:e afroamerikanska senatorn någonsin och blott den 2:a kvinnan någonsin då. Så Kamala Harris är ju därför lite av en riktig glastakskrossare får man väl säga då. Hon var ju den 2:a svarta kvinnliga senatorn, den 1:a afroamerikanska vicepresidenten någonsin. Och det här kanske har kommit lite grann i skymundan av att hon är kvinna då, 1:a kvinnliga. Men ja, å andra sidan, det är väl ganska förståeligt att det kanske är mer sensationellt på det där viset egentligen då. Och vem vet, att Biden ger ju ett rätt åldrande intryck, så hon kanske till och med blir president en vacker dag också. Så den här svarta eller radikala rekonstruktionen som den här perioden kallas, det är ju liksom en smärre revolution på den politiska nivån då. Att ge afroamerikaner rösträtt och en möjlighet att påverka den politiska utvecklingen är ju liksom enorma steg för ett samhälle som bara ett decennium tidigare var ett slaverisamhälle. Här kan man ju säga, man brukar jämföra alltså ett samhälle med slaveri, eller det är ju ett samhälle där det finns viss slaveri, men södern har ju verkligen varit ett slaverisamhälle. Alltså allting har ju liksom utgått från slaveriet, och det har varit själva fundamentet då. Och 10 år senare så får forna slavar ha den här delaktigheten i politiken då. Så under några år på 1870-talet så började samhället i söder nästan se ut som de radikala republikanerna ville i många aspekter då. Och den här radikala rekonstruktionen hade ju då skapat det 14 och 15 tillägget och hon delat in södern i militära distrikt, och med hjälp av militären då så kunde man initialt i alla fall i en koalition av vita unionister och afroamerikaner styra de här delstaterna, de forna rebellstaterna, under någon form av republikansk flagga då. Så det existerar alltså några år där de forna konfedererade staterna har utbildningsväsen för afroamerikaner, där afroamerikaner deltar i politiken och röstar, och där republikanerna styr det så att säga. Samtidigt har ju kanske också ibland betydelsen överdrivits något, och ibland pratar ju liksom då demokraterna som har besvikna med den här tiden, de pratar om Negro Rule, alltså att det skulle framstå så att afroamerikaner styrde i södern några år, att det var så otroligt hemskt då för den vita befolkningen. Men det fantastiska i den här tidsperioden är ju egentligen kontrasten med hur det ser ut innan under slaveriet, och kanske framförallt och kontrasten med hur det ser ut bara 20-30 år senare då i princip ingen afroamerikan är delaktig i politiken då. Och tittar man närmare på den här rekonstruktionsscenen så styr ju republikanerna i många delstater i södern. Det är ju anmärkt i sig, men framförallt är det ju vita republikaner, alltså carpetbaggers och scalawags då, för av alla de här 100 afroamerikaner som blir invalda bland delstater i södern så är det verkligen bara en handfull som tar sig till Washington då, och det är bara en afroamerikansk guvernör och 2 senatorer och 14 representanthusmedlemmar, och ofta sitter de kortare perioder också om man tittar närmare då, som utfyllningsmandat och liknande då. Tar man han Pinchback som blev guvernör i Louisiana, så valdes han ju aldrig själv, utan han ryckte ju in då som ersättare under 2 månader exempelvis. Att prata om någon form av total afroamerikansk dominans är ju kanske att ta i rätt så rejält då. Enkelt kan man ju faktiskt säga att antalet afroamerikanska politiker ofta speglar på ungefär den proportion man har i befolkningen i stort, eller liksom snarare lite mindre. Inte helt konstigt så är det, kommer de flesta afroamerikanska politikerna från de här 3 delstaterna, Mississippi, South Carolina, där de var i betryggande majoritet, och Louisiana då man var i knapp majoritet, och i de här 3 delstaterna är det ju flest afroamerikanska politiker som kommer från då. I övriga 7 rekonstruktionsstater i södern så var ju vita i majoritet, och där blev det inte alls lika många afroamerikaner som blev valda inom politiken då. Många afroamerikanska politiker avstår också från de här högsta posterna då. De inser hur mycket hat och de kommer att få utstå från den vita befolkningen, och så finns det ju alltid en säkerhetsrisk, alltså att man fruktar för sitt liv eller för ett attentat eller något sånt där. Så att många väljer ju dessutom att lite grann avstå vissa poster.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur man än vänder och vrider på hela den här svarta rekonstruktionseran här med afroamerikansk deltagande i politiken, så är det ändå en fascinerande och radikal utveckling på kort tid då. Och bara det att liksom afroamerikaner kan gå från att ha varit fattiga förtryckta slavar till att sitta då i kongressen i Washington är ju en otrolig resa då. Och en av dem som gör det här, den här resan, är en man som heter Robert Smalls då, som jag nämnde lite grann tidigare. Och han har ju en extremt fascinerande resa ut ur slaveriet och till frihet och senare in i politiken då. Så jag tänkte vi får göra ett litet nedslag. Jag har ju lovat att vi ska prata lite grann om de här afroamerikanska profilerna som finns då, så att säga. Tittar man, Robert Smalls, han föds som slav då 1839 bakom sin ägares hus i Beaufort i South Carolina då. Det är lite oklart vem som är hans far, och det här har ju fått också vissa att spekulera i att det var hans ägare eller ägarens son eller högsta chefen på plantagen som var hans far då. Och en anledning till att man spekulerar i det här, det var att Robert då som liten blev rätt så favoriserad och fick väldigt mycket sysslor inne i huset snarare än ute på fälten. Och det gick faktiskt så långt så att mamman till och med oroade sig för att han, när han blev vuxen, inte riktigt skulle förstå det hemska med slaveriet, som gjorde att hon tog med honom som pojke ibland ut för att se hur hårt slavarna fick jobba ute på fälten. Och även fick han då bevittna stundtals när slavar blev piskade som straff och sånt där, så att han skulle förstå vilket hemskt system han ändå levde i och som plantageägaren upprätthöll då. Men den här pedagogiska manövern som mamman gör då, det slår snarare baklåst, så när han blir lite äldre så blir han ganska rebellisk och hamnar i trubbel flera gånger då. Så att Robert, han hamnar bland annat i fängelse vid ett par tillfällen. Och då börjar mamman oroa sig för att det kanske varit lite för mycket här. Så då ber han ägaren att hyra ut Robert som arbetskraft i staden Charleston istället, så att han ska få lite mer av variation och frihet och möjlighet. Ägaren går med på det här, vilket gör att Robert börjar arbeta med diverse yrken i staden Charleston då. Och då går det till som så att han hyrs ut åt olika jobb och får behålla $1 själv för en veckas arbete, medan ägaren då får resten av hyran då. I Charleston så träffar Robert Smalls sin blivande fru då, och med godkännande från hennes ägare så kan han flytta in hos dem då. Tillsammans får de 2 barn då. Och Robert, han intresserar sig tidigt för att försöka köpa loss sin familj då och så vidare. Och i teorin så får han faktiskt ja då, men priset är ju $800, vilket ju är långt mycket mer pengar än man har eller ens kan drömma om att jobba ihop inom en överskådlig framtid då, så att säga. En avgörande del med det här jobbet i Charleston, det är ju att Smalls blev bekant med staden och dess hamn och farvatten genom att han jobbade på vissa kustgående båtar. Så Smalls, han blir ju en av de personer som kunde vattnen runt Charleston bäst vid tiden för inbördeskriget. Och inbördeskriget bryter ju bokstavligt talat ut i Charlestons hamn då med bombningen av Fort Sumter, det här fortet som ligger mitt i hamnen då i april 1861. Och det här gör ju att konfedererade trupper tar över stadens fortifikationer, och ganska snabbt så inleder ju också unionens flotta en blockad längs kusten utanför för att stänga in Charleston då. Och vid den här tiden så är ju Smalls 22 år, och han får då jobb eftersom han är duktig och kan vatten då ombord på en av konfederationens mindre båtar som kallas för The Planter, som då ingår i stadens försvar, som gör en massa mindre resor fram och tillbaks mellan olika fort i försvarssystemet med förnödenheter och ammunition, och även uppdrag att lägga miner för fiendeskepp och så vidare då. Och den här lilla Planter är en ombyggd bomullsfraktbåt som egentligen har beväpnats då. Besättningen består av 3 vita befäl och så ett antal slavar som ska göra grovjobbet. Smalls, han är dock så pass skicklig att han blir då de facto skeppets styrman, även om han inte får vara det formellt. Som slav får man inte ha någon sån fin titel. Men han agerar som styrman utan att få titeln, kan man säga då. Och medan de här unionsskeppen utanför hamnen är liksom en symbol av förtryck för de vita i Charleston, så börjar ju Smalls blicka ut mot de här som en symbol för frihet och en potentiell väg ut ur slaveriet då. Så han börjar därför planera för att på ett sätt att kunna försöka stjäla The Planter och kunna ta sig ut till unionsskeppen då. Så under ett antal veckor så diskuterar han planen med de övriga slavarna ombord, förutom en person som han inte riktigt litar på då. Och den 12 maj så kommer den möjligheten som de har väntat på, och då sätter de den här extremt järva planen i verket då. Den kvällen så lägger The Planter till i Charlestons hamn efter 2 veckors uppdrag, och det här uppdraget ska fortsätta redan dagen efter då. Så båten hade ju därför för den här tiden mycket ammunition ombord och var bestyckad med ett antal kanoner då. De här 3 vita i besättningen, de lämnar slavarna ensamma vid skeppet för att hälsa på familjer och gå på krog och så vidare. Och det här på något vis visar att de ändå hade någon form av förtroende för Smalls och de andra, att de litar på dem. För att det här var ju en risk, alltså att lämna en båt så här i händerna helt på slavarna, det kunde vara förknippat med väldigt hårda straff. Men de här vita befälen vågar tydligen chansa på det, då skulle de ju absolut inte ha gjort det, kan man säga. Så fort de vita befälen lämnar båten så sätter man fart med planen då. 2 av slavarna väljer att inte fullfölja eftersom de inte riktigt är beredda att ta eventuella konsekvenser. Och de som fullföljer planen, de är ju medvetna om att det egentligen bara finns 2 alternativ. Endera lyckas de om de så ska försöka skjuta sig iväg ut mot unionsskeppen. Eller också måste de ju försöka sänka skeppet eller ta självmord eller någonting. Eftersom att bli fångad och straffad kan antagligen bli ganska gruvsamt. Så att då är det bättre kanske att ta sitt liv. Så det är ju liksom lyckas eller dö på ett eller annat sätt som är konsekvenserna då. De slavarna som skulle ta med sina familjer hämtar dem, och vissa fruar blir ju först väldigt bestörta eftersom de inte hade involverats i planerna av säkerhetsskäl då. Men efter lite gråt och chock så är de villiga att också offra sina liv för friheten då. Smalls egna fru Hannah, hon visste redan om planen då, och hon har också förberett en vit flagg som de kommer att ha nytta av sen senare då. Så tidigt i gryningen den 13 maj så lägger The Planter ut dem alla rymlingarna ombord. Robert Smalls styr båten och han har tagit på sig kaptenens harmhatt och rock för att liksom kunna likna kaptenen då. Och han har lite ljusare hud än de andra, och utseendet är inte helt olikt. Så han lägger armarna i kors och försöker liksom imitera sin kaptens kroppsspråk för att allt ska se normalt ut då. Tillsammans är de ju ombord 17 slavar då, 9 män, 5 kvinnor och 3 barn. Och på väg ut ur hamnen så förbi olika fort så har ju Smalls koll på kommunikationssystemet och vilka signaler han ska skicka då. Och i den här tidiga gryningen är fortfarande lite halvmörkt, så kan man ju inte från forten se att det är Smalls och inte den här vanliga kaptenen då. Och för att inte väcka misstänksamhet så styr han The Planter fram i väldigt maklig takt, och när det är dags att passera det sista fortet och det här stora fort Samter som ligger på en ö mitt i hamnen, så börjar alla ombord bli extremt nervösa då. Vissa vill att Smalls ska öka farten, men han håller sin iskalla kylighet här för att undvika misstanke, eftersom deras rutt i sig kan väcka misstanke, så kör han väldigt sakta för att inte att ska verka konstigt då. Men så till slut så har de kommit så långt att det i princip är bortanför de konfedererade kanonerna, och då kan ju Smalls öka takten och styr rätt mot unionsskeppen då. Och den här konfererade flaggan då, och South Carolinas kända palmettoflagga byts ut då mot en vit variant som i själva verket var då ett tygstycke som hans fru Hanna hade förberett, som var så smutsigt så att det knappt gick att se att det var vitt då, så att säga. Och ombord på närmsta unionsfartyg så ser man bara liksom en konfedererad båt som ser ut att göra liksom någon slags plötslig morgonattack, så man är inte jättelångt ifrån att börja avfyra kanonerna innan någon ropar att det ser ut som det är någon slags vitt flagg här, så att man håller inne elden först och blir väldigt fundersam, man fattar ingenting då, så här, vad fasen är det här, vad är det som händer här? Men sen när skeppet verkligen är inom synhåll så ser de helt plötsligt ett antal afroamerikanska familjer som hurrar och dansar och sjunger glatt. Och även någon av dem som står och svär då i riktning mot Charleston och sina forna plågoandar. Och när The Planter lägger till sida vid sida med närmaste unionsskeppet så tog Smalls av sig den här halmhatten och ropade "Good morning sir, I brought you some of that old United States guns sir." Lite glatt där, lite käckt. Så skeppet togs, de tas emot då, och skeppet blev omedelbart använt i unionens blockadflotta då. Robert Smalls får ju väldigt goda vitsord. I officiella rapporter beskrivs han som en skicklig och välinformerad styrman som visar liksom en intelligens över det normala då bland så kallade kontraband, då, alltså slavar som flyr. Då. Man får ju komma ihåg att det här är en tid när folk generellt ser på afroamerikaner som lite lägre intelligenta då. Den federala staten belönar Smalls och hans besättning med prispengar för The Planter, precis som vilken besättning som helst som fick behålla hälften av värdet ifall konfedererade skeppsbeslag togs. Och det här innebär ju att Smalls plötsligt hade $1,500. Så innan flykten hade han inte haft råd att köpa sin familjs frihet. Efter kriget så använde han pengarna både för att köpa loss sin familj och även sin före detta ägares hus i Beaufort när det var till salu efter kriget. Då. I efterhand kan man konstaterat att beloppet som Smalls och hans kumpaner fick var ju faktiskt lite lägre än vad det borde ha varit. Och kanske var det så att fienden förstod det här bättre, för konfedererade myndigheter hade ju satt ett pris på hans huvud i slutet av kriget på upp mot $4,000. Men i nordstaterna så hyllas ju Smalls som en stor hjälte, och hans flykt gjordes liksom innan ens emancipationsdeklarationen trädde i kraft där den 1 januari 63, och det var ju först då som afroamerikanska soldater godkändes. Och det sägs då att Smalls järva flykt och agerande här övertalade många om själva tanken om att svarta soldater är okej, då bland annat krigsministern Edwin Stanton då. Smalls själv rekryterade mängder av soldater, sägs upp mot 5,000 soldater som rekryterades av honom då. Och hans kunskap om Charlestons hamn och kustområdet runt staden var ju ovärderligt för unionsflottan i deras försök att stänga ner hamnen och erövra staden då. Så totalt var Smalls sen engagerade i 17 militära operationer då, och i anfallet mot Fort Sumter i april 1863 var han faktiskt återigen ombord på The Planter fast med stjärnbaneret i topp då. När kaptenen blev så nervös att han knappt kunde agera så tog Smalls i princip över skeppets befäl under anfallet då. Och genom sina insatser så befordrades Smalls till kaptensrang med $150 i månaden som lön. Och det gör ju honom till den bäst betalda afroamerikanen i hela inbördeskriget. Symboliskt sen så fick Smalls ratta skeppet The Planter under den ceremoni som hölls i Charlestons hamn och Fort Sumter i april i slutet av kriget när staden sen faller då. Och efter kriget då så är ju Robert Smalls en av de här afroamerikanerna som bryter ny mark genom politisk delaktighet under rekonstruktionen när den här möjligheten öppnar upp sig då. Han flyttar tillbaka till South Carolina och sitter i delstatens lagstiftande församling, både i den lägre och den övre kammaren. Han deltar på konstitutionskonventet som skriver om delstatens konstitution efter kriget 1868 och är en lojal republikan. Hans engagemang och politiska karriär gör att han även då blir känd nationellt. Så att 1872 så deltar han på republikanernas nationella partikonvent och 1874 väljs han in i den federala kongressen i Washington då som en av ledamöterna från South Carolina i representanthuset. Han väljs dessutom om 4 gånger så att han sitter sammanlagt 10 år i representanthuset med bara en kort paus på 2 år mitt i det hela då. Bittert fick han sen då som deltagare på ytterligare ett konstitutionskonvent 1895 se sin hemstat South Carolina slå spiken i kistan för alla framgångarna som rekonstruktionen hade gett då, och få se det här nya segregerade Jim Crow-samhället cementeras, som vi kommer att komma till senare i den här serien då. Han själv skulle aldrig ge upp den här kampen för medborgerliga rättigheter, men efter att den här vita demokratiska makten tagit över helt i södern så gjordes ju väldigt få framsteg fram tills hans död då 1915, och han dog då i samma hus som han föddes som slav då. Men minnet av honom skulle ju leva kvar då. Mannen som mitt under brinnande inbördeskrig gjorde något helt varit fullständigt otänkbart genom att kapa en båt i en av de mest bevakade och försvarade hamnarna i södern för sig själv och 16 andra slavar och för dem till frihet och starta den här resan då som gör att han tar sig då från att vara född slav till att sitta i representanthuset i kongressen i Washington då. Så han är ju ett bra exempel på den här delaktigheten i politiken och ett väldigt spännande livsöde i sig då. Robert Smalls och de övriga afroamerikanerna som väljs in i delstaternas lagstiftande församlingar och den här federala kongressen i Washington är ju viktiga symboler då. Republikanerna kunde ju se tillbaka på det 1415 tillägget i konstitutionen. Afroamerikaner som engagerar sig i det republikanska partiet i södern, framstående afroamerikaner som Robert Smalls, det kan de ju se på med nöjdhet då. Under några år så kämpar då republikanerna både vita och svarta för en politik i södern där delstaterna skulle stå för utbildning och välfärd, civila rättigheter, och i sydstaterna innan kriget hade ju nästan allt sånt delegerats till någon form av lokal nivå då. Utbildning var ju oftast en tuff nöt att knäcka. Södern hade ju inte alls haft en utbredd allmän skola och det tog ju tid att bygga skolor och anlita lärare och köpa in skolmaterial och så vidare. Så någon uppsjö av skattemedel fanns ju inte heller då. Och samma sak gäller ju sjukvård, fattighjälp, fängelser och andra sociala frågor och välfärdsaspekter. Så uppförsbacken var ju stor där. Söderns slavsamhälle hade ju inte liksom hanterat sånt här på delstatsnivå. Plantageeliten hade ju liksom på något sätt skött mycket av det här själv då. Så republikanerna i södern försöker ju öppna upp då för det sociala livet och ta bort rasistisk diskriminering inom järnvägar och båttransporter, hotell, konserthallar, restauranger, barer, offentliga byggnader och den privata affärsvärlden också då. Men det är ju så också att vita verksamheter bestämde ju själva och vägrar helt enkelt att utföra den tjänsten när de efterfrågas av afroamerikaner då. Och den här diskrimineringen var ju svårt för svarta politiker att göra någonting åt, för det var svårt att få hjälp av vita kollegor som nästan överallt utgjordes av en majoritet av republikaner i södern då. Och den nya bräckliga republikanska partiet i södern hade svårt liksom att ena olika grupper. Den här typen av rasism som nästan alla vita hade fanns både i nord och syd. Robert Smalls själv är ju ett bra exempel. Han är i Philadelphia 1864, så kastas han av en spårvagn. Trots att han då var en uppmärksammad krigshjälte så får han inte sitta var han vill på spårvagnen. Och det är ändå uppe i nordstaterna då. Så afroamerikanska politikers kamp för att öppna upp offentliga och allmänna delar i samhället för alla, oavsett hudfärg, bidrar istället till att skapa lite sprickor i det här samarbetet då med de kollegorna, då, de här vita republikanerna i södern. Och när afroamerikaner vill ha tillträde till samma platser i samhället som vita eller bli behandlade lika socialt, så visar det sig att de är inte välkomna, och vita politiker oavsett parti röstar helt enkelt emot de här förslagen. Och som den majoritet man var i norr då, så hade ju republikanerna varit fast beslutna om att den här vita befolkningen i södern måste inse att deras förlust av inbördeskriget innebär att deras samhälle inte efter kriget kunde återgå till hur det hade varit då. Och nu var inte bara slaveriet avskaffat, afroamerikaner hade fått medborgarskap och rösträtt, med förhoppningen att de då fick inflytande i södern via det republikanska partiet. I södern började afroamerikaner organisera kyrkor och utbilda sig där ju då. Och resultatet blev ju då att de här åren i slutet av 1860-talet och början av 1870-talet blir ändå trots vissa bakslag då, en höjdpunkt för den afroamerikanska historien då. Under några år började samhället nästan se ut som de radikala republikanerna ville i vissa aspekter då. Trots att man kommit långt så hade man ju långt ifrån uppnått sin utopi då. I kampen för svartas politiska rättigheter hade man liksom nästan glömt bort att rösträtt och annat ibland var svårt att åtnjuta om man inte hade några liksom grundläggande ekonomiska förutsättningar. Mat på bordet är i vardaglig mening viktigare än rösträtt, och socialt ekonomiskt så var den afroamerikanska befolkningen i södern nästan lika mycket förtryckta som innan slaveriet avskaffades då. Den stora majoriteten av vita i södern hade dessutom knappast accepterat den här radikala utvecklingen. De bildade sin tid och var fast beslutna om att ta till vilka medel som helst då, våld eller mord om så krävs för att ta tillbaka rättigheterna från sina tidigare slavar då. Så hur fantastisk den här perioden ändå var för afroamerikaner i vissa aspekter, så är det en tillfällig lösning så att säga. Hela systemet bygger upp på någon slags federal hjälp, och det är ett slags socialt experiment som många amerikaner helt enkelt inte är redo för då. Och det är därmed också en skör lösning, och när vita majoriteten i södern börjar ta tillbaka eller ta till våldsamma medel, så börjar den här svarta rekonstruktionen att sakta rullas tillbaka, och demokraterna då, de vita demokraterna, tar över allt fler delstater i södern och rullar tillbaka hela den här utvecklingen. Så den här lilla tidsluckan med inflytande för afroamerikaner slås igen ganska bryskt till slut då. Men mer om det tänkte jag vi tar i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.